الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، vi har kommit fram till kapitel 19 i Kitab Tawhid. Och författaren säger: Bab maja'a anna sabab kufr bani Adam wa tarkihim dinihim huwa al-ghuluf as-salihin. Kapitel, det som har nämnts gällande att överdrivet upphöjande av de rättfärdiga var anledningen till att människor föll in i otro och lämnade religionen. Kapitlet om att orsaken till varför folk lämnade religionen var att de överdrev beträffande as-salihin, de rättfärdiga människorna. Författaren har i tidigare kapitel tagit upp definitionen av tawhid. Vikten av tawhid. Faran av shirk, vilket är motsatsen till tawhid. Olika former av shirk. Fruktan för shirk. Och han har också i tidigare och senaste kapitel nämnt argumenten som krossar shirk. Yani de som gör shirk har inga bevis eller argument att komma med. Allting har författaren tillbakavisat. Och då kanske en människa ställer sig frågan: om allting nu är så klart och tydligt att endast Allah subhanahu wa ta'ala ska dyrkas, och bevisen och människans fitra och logiken tyder på det, hur kommer det då sig att folk ändå dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala? Det är en relevant fråga, eller hur? Hur kommer det sig att folk gör kyrk? Hur uppstod kyrk? Om alla profeter från Adam till Muhammad alayhi wasallam kom och kallade folket till tawhid, till la ilaha illallah, och varnade för kyrk, hur kommer det sig ändå att folk har avvikit från detta och fallit in i kyrk? Det är en viktig fråga, eller hur? Och det är det, inshallah, vi kommer att tala om idag. Och författaren nämner här att orsaken till detta är el-ghulu, extremism och överdrift i religionen. Att man upphöjde och överdrev beträffande rättfärdiga människor. Beträffande profeter och sändebud och rättfärdiga människor. Man upphöjde dem till en nivå som är över deras nivå. Och gav dem gudomliga egenskaper och dyrkade dem vid sidan av Allah. Vilket fick folket att lämna religionen. Och han nämner också, ulema, en faida. När man kollar på hur författaren har lagt upp alla kapitel i boken. Hur han går, yani, väldigt, han bygger upp den här kunskapen. Väldigt pedagogiskt. Att han börjar med definitionen, dygden, faran av motsatsen, bevisen mot kyrk. Och så kommer han nu till varför föll folk in i kyrk. För att på så sätt också fånga läsarens uppmärksamhet och inte skrämma iväg folk. Och ulema nämner att det här är ett väldigt viktigt sätt i da'wa och att undervisa. Att man kanske inte börjar med att attackera folk direkt, utan man försöker få dem att förstå vad de gör och varför det är fel. Och sen gå mera in på detalj. Tayyib. Författaren nämner då i rubriken att orsaken till att Bani Adam, människorna, föll in i kufr och lämnade religionen var att de överdrev beträffande de fromma människorna. Vi ska nu inshallah nämna vad den här rubriken tar upp för olika meningar. El-ghulu, extremism, överdrift i religionen. El-ghulu är ett ord som jag vill att ni alla ska lära er och kunna utan till. Vilket är att gå över gränsen. Och därför säger man på arabiska ghal al-qidr, att kastrullen kokade eller kokade över. Och el-ghulu i den islamiska bemärkelsen Och benämningen är mujawazat al-hadd, att gå över gränsen. Den här är islams gräns, Koranen och sunnan. Du vill gå över gränsen och göra någonting extra. Då är du extrem i religionen. Då har du fallit in i extremism och du har överdrivit i religionen. Okej? Okay? Och Sheikh bin Baz rahimahullah, han säger: "Al-ghulu huwa ziyadatu fi din bima lam ya'zan bihi Allah." Al-ghulu är att lägga till någonting i religionen som Allah inte har tillåtit. Och det som åligger människan är att hålla sig till texterna utan att lägga till eller att minska. En ghulu är att lägga till någonting i religionen som Allah subhanahu wa ta'ala inte har lagstiftat. Och det som är vår skyldighet är istället att yani, hålla oss till det som har nämnts utan att lägga till eller ta bort någonting. Och han säger att den som lägger till någonting i religionen kommer att falla in i bidda och i kyrk. Den som lägger till i religionen kommer att falla in i bidda eller i kyrk. Så al-ghulu är att överdriva. Och det här är jätteviktigt. Vi kommer komma tillbaka till det senare i lektionen. För idag anklagar man folk och muslimer som är religiösa för att de är extrema. Jättevanligt att om du praktiserar religionen, du försöker så gott du kan, så säger folk att du är extrem. Har du skägg, du är extrem. Har kvinnan jilbab eller niqab, är hon extrem. Om du inte skakar hand med kvinnor så är du extrem. Och så vidare. Och det här är fel. Det här är inte extremism. Det här är att hålla sig innanför religionens gränser. Den som följer religionen är inte extrem. Eller hur? Den som har skägg har inte gått över någon gräns. Utan profeten Muhammed al-Islam uppmanade oss att ha skägg. Eller hur? Så vad är det som är extremt? Har vi gjort någonting som är oislamiskt? Har vi gjort någonting extra som profeten inte gjorde al-Islam? Nej. Brukade profeten raka skägget? Nej. Han hade skägg. Det finns ingen extremism i att ha skägg. Eller att ha jilbab. Sahabiyat hade jilbab. De hade täckt ansiktet. Och så vidare. Och profeten Muhammed sa, som han sa, jag skakar inte hand med kvinnor. Vad är det som är extremt i detta? Ingenting. Utan det här är ni moderat islam, att följa medelvägen. Och här är väldigt viktigt, här säger Sheikh Fawzan rahimahullah, eller hafidahullah, och man kan också säga rahimahullah till en levande människa, men hafidahullah är det vanliga. Han säger att extremism i islam är haram, al-ghulu haram, och al-jafa och al-tasahul haram. Att ta lätt på religionen är också haram, och att gå en medelväg är wajib. Vi har tre vägar. Extremt, att överdriva. Andra vägen, att ta för lätt på religionen. Och den tredje vägen, som är den rätta vägen, att ta medelvägen. Den som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat att vi ska ta i Koranen. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Och på så vis gjorde vi er till ett samfund som går medelvägen. Så vi överdriver inte. Och går inte heller, eller tar inte heller för lätt på religionen. La ghulu wa la jafa. Inte extremt och inte heller för lätt på religionen. Utan vi går en medelväg i religionen. Och allting gott ligger i att följa medelvägen. Och som Sheikh Fawzan säger, det här kända uttalandet som också har nämnts i en hadith, att liknelsen av den som är extrem är som en person som ska ge sig iväg på en resa genom öknen. Kanske ta flera dagar. Om han rider långsamt eller lugnt, normalt, han vilar, han låter kamelen vila och dricka, så kommer han inshallah att nå sin destination. Men om han börjar sin resa jättehårt, att kamelen ska rida det snabbaste han kan hela tiden, och varken han eller kamelen ska vila, vad kommer hända till slut? Vad händer med kamelen om den bara rider i ett dygn oavbrutet? Den ramlar ihop och kanske dör. Och sen när han vill att den ska stå, kommer den inte stå. Och han kommer inte nå sin destination. Han kanske till och med kommer dö där ute i öknen. Den som är extrem och överdriver kommer inte att nå sin destination. Men den som går en medelväg kommer inshallah fram. Så det här är jätteviktigt. Islam är vi inte extrema, och vi tar inte heller för lätt på religionen, utan vi tar medelvägen. Vägen av Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Och här kan vi också lägga till det som ulema nämner, att extremism är i akida. Extremism är i tal och extremism är i handling. Fil i'tiqad, fil qawli wal amal. I allt detta kan människan överdriva och vara extrem. Till exempel, som vi kommer att nämna, vissa är extrema i deras akida. De överdriver vad beträffar profeten Muhammed a.s. och vissa religiösa människor. De säger Muhammed a.s. känner till det fördolda. Han kan kontrollera eller påverka hur världen kontrolleras. Han känner till framtiden och så vidare. Han kan förlåta synder. Den här akidan är extrem. Man har höjt honom till en nivå som är över hans nivå. Den akida som är bidda. Khawarij. Deras akida är också bidda. Också extrem. Att om du gör lite synder, du blir kafir. Och det är halal att döda eller ta dina pengar och så vidare. En extrem akida som har lett till att de har gjort muslimernas blod halal. Och så vidare. Extrema uttalanden. Som att, till exempel, de här uttalanden om att profeten Hassan känner till det fördolda. Det är rolo, det är extremt. Och sen extremism gällande handlingar. En person som till exempel säger att han ska fasta varje dag. Är det okej, islam? Fasta varenda dag? Nej, det är inte okej. Det är extremism. Någonting som profeten Hassan fördömde, eller hur? Om en person säger jag ska be hela natten, från Isha till Fajr, hela livet. Är det okej? Nej, det är överdrift. Det är att vilja göra mer än vad profeten Muhammed gjorde a.s. Så det är att överdriva i ibada. Tayyib. Sen nämner också författaren här att denna extremism och detta, denna överdrift vad beträffar att upphöja de religiösa människorna var det som fick Bani Adam att falla in i kuffer och lämna religionen. Att överdriva i att upphöja och prisa religiösa människor, as-salihin. Vilka är as-salihin? Ulema säger att as-salihin är profeter och sändebud och varje människa som lyder Allah subhanahu wa ta'ala så gott han kan och försöker hålla sig borta från synder. Då är man inshallah en salih, en religiös och en from människa. Och de nämner också att as-salah är motsatsen till al-fasad och as-su och as-sayyi'at. Det kan vara mokabel, det kan vara motsatsen till al-fasad. As-salah, typ att bygga upp, att korrigera någonting, och al-fasad, att förstöra och göra fördärv. Och as-salah kan också då vara motsatsen till as-sayyi'at och as-su, till ont och synd och det som är dåligt. En person som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och det vanligaste är att de som är religiösa, som lyder Allah subhanahu wa ta'ala och inte syndar och är nära till Allah är folk som är omtyckta av andra människor. Eller hur? Vi tycker om as-salihin, eller hur? Och då finns den här faran att den här kärleken till de här människorna blir för stark och man överdriver och upphöjer dem till en nivå som är över deras nivå och till slut kanske till och med ni faller in i kyrk mot de här människorna. Som vi kommer att nämna exempel på. Och Sheikh Sa'di, rahimahullah, nämner här i hans bok Kitab al-Tawhid, al-Qawl al-Sadid. Han nämner att folk förhåller sig till de fromma människorna på tre olika sätt. Folk förhåller sig till as-salihin på tre olika sätt. Vi har Ahlul Jafa, de som faller kort och inte ger de religiösa människorna sina rättigheter. Respekterar dem inte och älskar dem inte och tar dem inte till vänner. Det finns folk som tyvärr har fallit in i detta. De tycker inte om de som är religiösa och vänder dem ryggen och talar illa om dem och så vidare. Ahlul Jafa. Och sen har vi Ahlul Ghulu, folket som överdriver, som upphöjer dem till en nivå som är över deras nivå. Och så har vi ahlul haq, ahlul i'tidal, folket av sanningen som följer en medelväg. Och vad är det? Det är att älska as-salihin, tycka om dem för Allahs skull, att ta dem till vänner, att respektera dem och att följa dem i det som är bra. Det här är medelvägen. Och vi tillskriver inte saker som de inte förtjänar och vi sänker dem inte under den nivån som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem. Författaren nämner då här att den här extremismen var det som fick folk att lämna religionen och falla in i kufr. Det är den största anledningen till att folk lämnat profeternas religion och fallit in i kirk och kufr är just den här saken vi ska prata om idag. Att man överdriver vad beträffar de religiösa och fromma människorna. Och här nämner författaren kufr. Yani fick de att lämna religionen. Att bli kuffar. För att de överdrev vad beträffar dessa religiösa människor. Och författaren nämner här en koranvers, en athar och tre hadifer som inshallah ska prata om idag. Den första versen som författaren nämner är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Efterföljare av tidigare uppenbarelser, gå inte till överdrift i religionen. Gå inte till överdrift i religionen. Ya ahlul kitab, ni som har fått en bok. Och vilka är de? Vem är ahlul kitab? Judar och kristna. Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Gå inte till överdrift i religionen. Och här säger ulema som Ibn Taymiyyah, yani på vilket sätt det än må vara. Ulema nämner här, överdriv inte på vilket sätt det än må vara. Och Ahlul Kitab lämnade religionen på grund av detta. Al-Yahud och Nasara lämnade islam på grund av detta. Och Sheikh bin Baz säger att An-Nasara utmärker sig mera med detta, då de överdriver mera än judarna. Vad var det för slags överdrift som An-Nasara föll in i? Att de upphöjde Jesus över hans nivå och tillskrev honom gudomliga egenskaper och ljög och sa att han är en son till Allah, eller han är Allah, eller han är en del av en treenighet. De är själva inte överens, men alla dessa tre uttalanden är överdrift och kufr, vilket tog dem ut ur religionen. Och vi finner också att kristna överdriver beträffande Maryam a.s. och upphöjer henne också till en väldigt hög nivå där man till och med tillber henne. Eller hur? När de har det svårt och så ropar de och säger heliga Maria och så vidare. Och söker hjälp av henne. Och vi finner också att de upphöjer sina helgon. Och tillber dem. Och söker hjälp från dem. Vid svårigheter. Eller om det finns, de vill ha någonting. Och vi finner också att de har upphöjt sina präster. Till en nivå som är över deras nivå. Där de har gett till exempel vissa höga präster rätten att lagstifta. Det står i Bibeln haram och prästen kommer att säga halal. Vad följer de för någonting? Bibeln eller prästen? Prästen. Subhanallah. Det som var haram idag, det är halal idag. Och vi finner hur de tror att deras präster kan förlåta dem och kanske till och med ta dem in till paradiset och så vidare. Allah al-Mustan. Vi finner också hur judarna gick extremt. Kan ni något exempel? Hur de gick extremt i religionen. De dödade profeten. Ja. Att de sa att Uzair är Allahs son. Precis som kristna så sa de att Uzair är Allahs son. Och Uzair enligt vissa lärda var en profet och enligt andra lärda var en from person, en religiös man från Ben Israel. Men i alla fall, de föll in i samma fälla som Nasara och de sa att Uzair är Allahs son. Taib, alla säger här, ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Folket som har fått boken, överdriv inte i religionen. Gå inte in, eller gå inte till överdrift i religionen. Den här versen, är den specifik för Ahlul Kitab eller är den också generell för alla människor? Alla tilltalar ju Ahlul Kitab. Men gäller den också oss? Ja? Nej. Om Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder Ahlul Kitab från att vara extrema, så förbjuder han också oss från att vara extrema. Yani, vi ska inte göra samma fel som de gjorde. Så som profeten Muhammad a.s. han sa, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ni kommer att följa vägen av de som levde före er, shibran bi shibra wa dhira'an bi dhira'. Yani, steg efter steg och bit efter bit kommer ni att följa de som levde före er. Så vi ska inte efterlikna dem i det som de gjorde. Taib, vi ska inte följa och falla in i samma fel som de gjorde. Vi ska inte vara extrema i religionen. Sen nämnde författaren Athar Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Det här är en Athar. Är det någon som vet vad en Athar är för någonting? Athar. Ja, vad är en Athar? Från?
Från Sahaba.
No. Man brukar säga i kunskapen om hadith att hadith är det som profeten har sagt, a.s. Och athar är det som sahaba och de efter sahaba har sagt. En athar är det som sahaba har sagt och de efter sahaba. Men man kan också kalla hadith för athar. Man kan säga i en athar så sa profeten a.s. Salaf använde också den termen och därför kallade Salaf ahlu sunnah wal jama för ahlu al-athar. De som håller fast vid haditherna och det som en salaf sa. Men det vanligaste är att en hadith är det som tillskrivs profeten alaihi salam och en athar är det som tillskrivs sahaba och de efter sahaba radiyallahu anhum. I denna athar så säger då Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma beträffande versen وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. Versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, och de säger till varandra, låt oss aldrig överge våra gudar, varken wad eller sua eller yaguth eller yauq eller nasr. Och så sa Abdullah, det här är namn på rättfärdiga människor från Noas folk. När de dog så fick Satan deras folk att namnge statyer efter dem. Och sedan så ställde man statyerna på platser där man brukade samlas. Och folket, eller Shaitan, sa åt dem att ställa statyerna på platser där folket samlas, vilket folket gjorde. Och statyerna dyrkades inte tills det att människorna hade dött och kunskapen försvunnit. Och då började folk att dyrka dessa statyer. Och Ibn al-Qayyim säger att flera från Salaf sa, när dessa rättfärdiga dog så stod folket hängivet eller satt hängivet vid deras gravar. Och därefter så gjorde man avbilder av dem och sedan så gick det en lång tid tills att man började dyrka dem. Och den här berättelsen finns i Bukhari. Och den här berättelsen är väldigt viktig. Den bevisar hur mänskligheten gick vilse. Och vissa athar lägger till att det här var 10 generationer efter Adam. Att alla från Adams barn var på tawhid och på islam. De var muslimer på tawhid och islam. Tills det att de här religiösa människorna dog. De här människorna som nämns i den här suran. Och det var ulema. Folk som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Kallade folket till det goda. Och var förebilder i samhället. Och det sägs att de dog nästan samtidigt. Så folket blev väldigt ledsna. Och det fanns inga ulema kvar. Så shaitan kom till folket. Och det här var folket som Noah levde bland, alaihi salam. Och shaitan kom då till folket och sa att ni måste minnas dessa religiösa människor. Ni ska inte glömma bort dem. Så shaitan sa åt dem att göra avbilder. Att avbilda dem. Eller statyer. Som ni sen ska sätta vid deras gravar. Så att ni varje gång när ni ser dem så ska ni bli påminda om vilka goda människor de var. Och ni ska inshallah göra lika mycket bra saker som dem. Genom ni inte gör dessa bilder så kommer ni glömma bort dem. Ni kommer glömma bort att man ska vara en bra människa, man ska vara religiös och så vidare. Så shaitan kom till dem med det här som kanske låter bra. Att ni ska minnas ulema och ni ska göra samma sak som ulema. Det låter i grunden bra, eller hur? Men shaitan hade en långsiktig plan. Och de gjorde det. De gjorde dessa bilder vid gravarna. Och ingen begick kyrk. Ingen dyrkade dessa bilder. Ingen dyrkade dessa statyer. Tills det att de dog. Och deras barn kom och deras barnbarn. Och då kom shaitan och sa att era föräldrar och förfäder brukade tillbe dessa statyer. Ni måste göra samma sak som dem. Och då började folk att tillbe statyerna och de föll in i kyrk för första gången i mänsklighetens historia. Det är viktigt att känna till den här berättelsen. Och det finns många lärdomar från den här berättelsen. Men den första frågan är, den här berättelsen berättas från Abdullah ibn Abbas. Och då kanske frågan kommer, men yani, hur visste han det här? Var han fått det här ifrån? Är det här någonting som man kan tillskriva till profeten alaihi salam? Är det ett bevis? Ha? Är det ett bevis? Den här berättelsen. Den berättas från Abdullah ibn Abbas. Kan vi säga att det här är ett bevis? Eller man säger ja. Den här har hukum rafr. Är det någonting som kan tillskrivas till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? För att Abdullah ibn Abbas skulle aldrig påstå någonting sånt här utan att ha belägg. Eller hur? Så han har definitivt hört det här från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och sist men inte minst, Abdullah ibn Abbas var en av de sahaba som var kunnigast i Koranen. Och här gör han tafsir på versen från surat An-Nur. Så det här är definitivt någonting han har fått från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denna berättelse bevisar att det som fick mänskligheten att falla in i kyrk var att de överdrev beträffande as-salihin. Det som kapitlet handlar om, eller hur? Om du får den här frågan, vad var det som fick mänskligheten att falla in i kyrk? Vilka var de första människorna som gick i kyrk? Då har du den här berättelsen. Och orsaken var att de överdrev och upphöjde dessa människor till en nivå som är över deras nivå. Och han nämner också ulema som Sheikh Fawzan hafizahullah, att shaitan lurar folk på det här sättet. Att gå till graven, stå vid graven, sitt vid graven, gör dua vid graven, till Allah, gör dhikr vid graven, eller ukuf, att man är hängiven, man stannar vid graven flera timmar. Och shaitan kommer ibland och lurar folk. Till exempel, du har en grav av en person som kanske är bra. Och någon går dit, han har inte mycket kunskap. Och så kommer shaitan och börjar prata vid graven. Med samma röst som personen som har dött. Eller han säger, jag är Abdul Qadir al-Jilani. Du har gjort mycket rätt i att komma till min grav. Du kan be mig om vad du vill. Och så vidare. Och den här personen blir chockad. Han säger, åh, subhanallah, ett mirakel. Personen pratar. Och han hämtar alla människor och han berättar den här berättelsen. Och den sprids bland folket och sen börjar folk att vallfärda till graven. Och de bygger monument över graven och har ljus vid graven och så vidare. Och så börjar folk att då begå kyrk och tillbe den här graven. Så shaitan kan göra så här. Att han pratar och utger sig för att vara någon annan. Eller han, yani personen till exempel, går till en staty. Han börjar prata vid statyn och folk tror att det är statyn som pratar. Eller han får statyn att röra på sig lite grann och så vidare. Vilket får folk att, yani, tro ännu mera på den här batil som de är på. Den här berättelsen har också många andra lärdomar. Den bevisar bland annat att det inte räcker med en god avsikt. De människorna som först gjorde avbilderna hade en god avsikt. Men det de gjorde var någonting avvikande. De föll inte in i kyrk och de hade ingen dålig avsikt. Men det de gjorde var fel. Så hadithen bevisar att, eller athar bevisar att man, det inte räcker med en god avsikt. Som vissa människor säger, om någon gör fel men de hade en god avsikt. Nej, det räcker inte. Och det yani, helgar inte deras gärning. Och hadithen bevisar också faran av avbilder. Någonting som Sheikh Fawzan hafizahullah betonar här. Han säger faran av ett taswir, ett temfil, att avbilda. Och att det här var en av de saker som fick folk att falla in i kyrk. Och därför finner vi att islam väldigt hårt fördömer att man avbildar. Det är haram och från al-kabair att avbilda någonting som har en själ. Att måla en människa eller djur. Eller hugga ut eller rista in dess avbild. Eller att göra en staty är från de värsta av synder som finns. Och profeten a.s. har nämnt i en hadith att det är från de som har de hårdaste av straff på domedagen. Och de kommer att straffas. Och Allah kommer att säga till dem, ni straffas tills det att ni kan ge liv till det ni har, till det ni har skapat. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att göra avbilder på någonting levande. Och Sheikh Fawzan nämner också här att han fruktar att folk från denna umma som idag sysslar med att ta bilder och måla bilder till höger och vänster kanske kommer falla in i exakt samma sak. Idag vi ser det vad säger man, harmfullt. Det finns ingen fara i att ta bilder. Jag tar en bild på den här sheikhen. Men vem vet, kanske shaitan kommer till våra barnbarn och säger att era föräldrar brukade tillbe den här sheikhen. Om du rör den här bilden, du får baraka, du går till Jannah. Eller någonting sånt. Så att därför finner vi att islam också är väldigt förbjuder bilder. Vi ska inte ha bilder på människor och djur och liknande saker. Vi klarar oss utan detta. Och det finns subhanallah idag. Folk som till exempel Shia. De har börjat avbilda Ali. Har ni sett det? De har målat bilder på Ali och deras imamer och så vidare. Och de upphöjer dessa bilder. Och vissa sufister har också bilder på deras shuyukh. Och tror att det ger baraka och det skyddar från ondska att ha den här bilden på väggen. Så det börjar gå åt fel håll. Därför ska vi muslimer stänga den här dörren. Hadithen bevisar också det som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner i Al-Masail, i lärdomarna från det här kapitlet. Han säger, denna berättelse bevisar det som många av salaf sa, att bid'a kan leda människan till kufr. Bid'a i religionen kan leda människan till kufr. Att göra de här avbilderna och de här statyerna, det var en bid'a. De trodde att det här var någonting bra i religionen. Men det slutade med att folket begick kufr och kyrk. Så bid'a kan leda människan till kyrk och till kufr. Eller hur? Och det här är någonting man kan se. Bid'a börjar ibland som någonting litet men slutar som någonting stort. Eller hur? Bid'a börjar som någonting litet och slutar som någonting stort. Vissa sufister de börjar att upphöja profeten Salam lite grann, lite mera, lite mera, lite mera. Och sen så säger de att det är okej att gå och tillbe honom. Göra tawassul, vi kan ha honom som medlare. Kyrk. Det börjar litet, det slutar stort. Och sen gör de ännu kanske större saker. Så det är väldigt, väldigt farligt. Denna berättelse bevisar också en annan viktig sak som författaren nämner. Och som Sheikh bin Baz, rahimahullah, också betonar. Och det är när kunskapen försvinner, som det sades här i hadithen, wa nusiya al-ilm aw dhahaba al-ilm wa jaa man la ya'lam. Yani när kunskapen försvann, de lärda dog och folk blev okunniga. Vad hände då? Då kom shaitan och sa att era föräldrar brukade dyrka dessa statyer. Så han säger här, ulema och Sheikh bin Baz, det här bevisar vikten av kunskap. Och att vi måste kriga mot el-jahl. Vi måste kämpa mot okunskap. Och att när kunskapen försvinner och ulema försvinner, så faller folk in i batil. Så det här bevisar att när vi muslimer har ulema och vi har kunskap i Koranen och Sunna, då kommer inshallah det går bra för muslimerna. Och vi går tillbaka till Koranen och Sunnan och ulema. Men den dagen ulema dör och vi vänder oss bort eller folk blir okunniga om religionen, så går det dåligt för muslimerna. Så är det. Det är fakta. Det går inte att säga någonting annat. Och därför är det så viktigt att vi idag fokuserar på kunskap. För mycket av den svaghet som har drabbat muslimerna och den förnedring som många muslimer lever i är på grund av att de har vänt sig bort från religionen. De vet inte ens vad islam säger för någonting. De är okunniga muslimer, men de har lämnat så många aspekter av religionen och är okunniga och fallit in i bid'ah och kultur och traditioner, så att de har fallit in i den här förnedringen som vi befinner oss i. Och profeten Al-Islam, han sa att lösningen är att gå tillbaka till religionen. Allah kommer inte ta bort denna förnedring tills vi går tillbaka till religionen. Hur ska vi gå tillbaka till religionen om vi inte ens vet vad religionen är för något? Om vi inte har ulema som säger det här är religionen. Eller hur? Väldigt, väldigt viktigt. Så subhanallah, från domedagens tecken är att ulema kommer dö. Och vad händer när ulema dör? Folk dricker alkohol, folk gör zina och folk går vilse och folk går under. Subhanallah. Så denna athar bevisar då vikten av den islamiska kunskapen. Denna berättelse bevisar också en annan viktig sak. Och det är att shaitan, la'natullahi alayhi, jobbar långsiktigt. Shaitan har ibland tålamod. Och kanske inte tänker på att vilseleda dig just idag. Han kanske jobbar för att vilseleda dig om 10 år, om 20 år. Eller han vet att du är stark, men jag ska vilseleda hans barn. Så shaitan jobbar långsiktigt. Han kom inte till de här människorna och sa, ulema har dött, ni måste tillbe dem. Eller hur? De skulle säga nej, vadå, det är haram. Det är kyrk, det är inte tillåtet. Utan han tänkte långsiktigt. Jag ska lura dem med bilder. Och sen när de har dött så kommer jag komma till barnen och få dem att dyrka dessa bilder och dessa statyer. Så det här bevisar att shaitan jobbar långsiktigt. Och vi ska inte följa shaitans fotspår. Följ inte satans fotspår. Han jobbar långsiktigt. Därför kommer han inte till en religiös person och säger, gör zina. Nej, han säger, kolla. Snacka. Ring. Ta telefonnummer. Chatta. Ja, träffas. Fika. Och sen, ja, ni går steg och sen så slutar det med haram, eller hur? Så man ska inte följa satans fotspår. I någonting. Alltså han jobbar långsiktigt. Och hur skyddar man sig från att följa satans fotspår? Enkelt. Du lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Du följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Då kommer du inshallah inte att följa shaitans fotspår. Och det här är också, som ulema nämner, en sak som shaitan har fortsatt med. Det här var inte någonting som han bara lurade Nuhs folk med. Utan det här var någonting som han gör fram tills idag. Shaitan, det är också en viktig sak med shaitans fällor. Shaitans fällor. Att han använder samma fällor hela tiden. Men i nya skepnader. Ja? I nya former. Men det är egentligen samma shubuhat och samma tvivel han kommer med. Han kom till dem och sa, ni ska inte glömma bort ulema. Han kommer till folk idag. Till exempel muslimer. Bra människor dör. Han säger, det här är sahabas grav. Det här är stora imamers grav. Det kan inte vara som vilken grav som helst. Hur ska ni minnas den här imamen? Ni måste bygga någonting över graven. Ett monument. En moské. Eller hur? Ni måste tända ljus. Ni måste komma hit och så vidare. Exakt samma saker har folk fallit in i idag. Så shaitan, han har sina gamla trick som han ständigt repeterar. Och den här berättelsen bevisar också att man inte ska vara hängiven vid gravar. Det här är också en bidda, eller ukuf, som de gjorde. Det här folket satte sig vid gravarna och stannade där lång tid, eller ukuf, att man stannar, man kanske sitter där, läser Koranen, man gör dhikr, man gör dua vid graven. Och det här är något som är bidda, vilket också kan leda till kyrk. Och al-ukuf vid gravar är haram. Och det som är sunna är al-ukuf fil masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Man gör etikaf i moskén. Man är hängiven i moskén. Man gör dua till Allah, läser Koranen och dhikr i moskén. Inte vid gravar. Och därför finns det ingen text i islam som säger att det finns en dygd vid att sitta vid en speciell grav. Eller dua accepteras vid den här graven. Eller du blir friskare snabbare om du sitter vid den här graven. Eller det finns mera baraka om du sitter vid den här graven. Finns inte i islam. Utan det som finns är att besöka gravarna för att minnas nästa liv. Och göra den här duan för de döda och sen gå därifrån. Eller hur? Men idag finner vi folk som gör hajj till gravar. Just i de här dagarna i Irak. Karbala, Hussein. Det är hela landet i Muattala. Det är helt stopp. Alltså det funkar inte. Miljontals människor ska dit göra hajj till en grav. Subhanallah. A'udhu billah. Och sen stanna där och göra massa kyrksaker vid graven. A'udhu billah. Subhanallah. Hur shaitan har lurat folk. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Umar radiyallahu anhu. Som berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: överdriv inte vad gäller mig så som kristna gjorde med Isa ibn Maryam. Jag är endast en tjänare, så säg Allahs tjänare och sändebud. Nej. La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluh. Här så säger profeten Muhammed a.s. Överdriv inte vad gäller att prisa mig eller upphöja mig, så som an-nasara gjorde med Isa ibn Maryam. Utan säg, eller jag är endast Allahs tjänare, så kalla mig för Allahs tjänare och sändebud. Här förbjuder han muslimerna från att överdriva beträffande honom. Och det är nästan som att han vet, Allah har berättat att det här kommer hända. Men gör inte detta så som de gjorde. Och han har ju berättat att vi kommer att följa. Det finns folk från denna umma som kommer att följa Ahlul Kitab i allt de gör. Eller hur? Som vi nämnde i hadithen. Så det finns folk som kommer att följa Ahlul Kitab i att upphöja profeten över hans nivå. Finns det folk som har gjort det idag? Finns det folk som har överdrivit beträffande profeten Muhammed alaihi wasallam? Finns det? Muslimer? Som till exempel vem? Sufister. Och vad har de gjort? De prisar och överdriver och upphöjer honom över en nivå som är den nivån Allah har gett honom. Till exempel så säger de att Muhammed a.s. är skapad av ljus. Han är skapad av Allahs ljus. Det här är inte sant. Det finns inga belägg för det. Det finns en påhittad hadith. Profeten a.s. är en människa. Qul innama ana basharun mithlukum. Säg, jag är en människa som er. Ja. Skapad av, han är från Adams barn. Adam är skapad av lera, inte av ljus. Eller hur? Och de säger också att hela jorden och universum och allting skapades för Muhammeds skull, alaihi salam. Är det sant? Det är inte sant. Och vi finner också i deras poesier som de läser på Mawalid, på dessa Mawlid, när de firar profetens födelsedag, alaihi salam. Det finns känd poesi de läser, en som heter Al-Burda till exempel. Där tillskriver de profeten Muhammed, alaihi salam, kunskapen om Al-Lawh al-Mahfuz. Al-Lawh wal-Qalam. Du, Muhammed, vet vad som står i Al-Lawh al-Mahfuz. Du vet allt som kommer att hända fram till domedagen. Är det här sant? Det är extremt. Det är extremt. Och det är jahl. När det var en gång ett bröllop och några små flickor, de gjorde poesi och sjung framför profeten Muhammed a.s. slog på duff. Och så de talade gott om deras föräldrar som hade dött i Bedr, de äldre som dog i Bedr. Och så sa en av flickorna: wa fina rasul, wa fina nabi ya'lamu ma fil ghad. Och bland oss finns en profet som vet vad som händer imorgon. Då blev profeten arg a.s. Han sa, säg inte så där. Bara Allah vet vad som händer imorgon. Säg det andra som ni sa, men säg inte det här. Ni säg inte att jag vet framtiden. Subhanallah. Det är hadith sahih Bukhari. Och sufisten säger nej, han vet vad som händer i framtiden. Är det här kärlek till profeten s.a.s.? Att ljuga om honom och gå emot de haditherna där han säger vi ska inte överdriva beträffande honom? Nej. Det här är inte sann kärlek. Sann kärlek är att följa honom. Alayhi sallatu wassalam. Och att sätta honom på den nivån som Allah subhanahu wa ta'ala har satt honom på. Så vi finner att Ahlul Bidda överdrev och överdriver beträffande profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men som Sheikh bin Baz säger rahimahullah, det är tillåtet att prisa profeten Muhammed alaihi salam så som Allah har prisat honom och så som vi finner i haditherna. Vi får säga till exempel, han är Sayyid Waladu Adam. Han är en i människornas ledare kan man säga. Imam al-Mursalin, profeternas imam. Khatam al-Nabiyin, den sista profeten, sigillet. Den bästa profeten. Den första som får gå in i paradiset. Den första som återuppstår på domedagen. Den som kommer att göra shafa'a för folk på domedagen. Den som kommer att ha maqam al-Mahmud på domedagen. Alayhi salatu wassalam. Och så vidare. Det här är haq. För det här har nämnts. Och det överdriver vi inte. Men vi ska inte gå över den gränsen. Ja. Sen berättar författaren två stycken hadither. I den första så säger profeten alayhi salatu wassalam, Iyakum wal-ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Jag varnar er för överdrift, för extremism. För det var ingenting annat än al-ghulu som fick dem före er att gå under. Och i den andra hadithen så sa han, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. De extrema kommer att gå under, de extrema kommer att gå under, de extrema kommer att gå under. Den första hadithen, Iyakum wal-ghulu. Är det någon som vet i vilket sammanhang profeten Alisam sa den här hadithen? Det är också relevant för att förstå sig på. Är det någon som vet? Vid hajj. Någon som har gjort hajj? När han skulle berätta om storleken på stenen man ska kasta på al-Jamarat. Ni vet i hajj, ett av momenten är att man kastar sten på al-Jamarat. Det som ska symbolisera shaitan. Så när han skulle visa och demonstrera storleken av stenen så sa han ungefär så här. Den är lite större än en kikärta. En hummus. Lite större än en hummus. Och så sa han Iyakum wal-ghulu. Ni ska kasta såna här stora stenar. Iyakum wal-ghulu. Och jag varnar er för överdrift. För det var överdrift som fick dem före er att gå under i religionen. Ja, det här är specifikt gällande de här stenarna. Men Sheikh Islam ibn Taymiyyah säger att hadithen är generell och omfattar all form av extremism i religionen. Och rent logiskt, om det är haram och om det är extremist att kasta en sten som är lite större, yani den ska vara så, den är så istället, eller så. Om det är extremism och det får människan att gå under, vad ska vi då säga om extremism i aqida? Extremism i att överdriva beträffande att prisa profeten Muhammed som andra människor. Extremism gällande dyrka. Är inte det värre? Eller hur? Om en sån här liten sak är extremism, vad ska du då säga om andra saker i religionen? Det är ännu värre, eller hur? Tajib. Så det är inte tillåtet. Men och rent logiskt också. Att kasta sten på shaitan. Rent logiskt, vad är bäst, att kasta en liten sten eller en stor sten? Logiskt, Jenny. En stor sten, eller hur? Om du fick välja. Så du kastar en stor sten, eller hur? Nej, det är inte tillåtet. Religionen säger en sån här liten sten bäst. Du får inte kasta en större sten. Gör du det, då är det extrem religion. Som handlar. Och ändå när man går på hajj, vi såg folk kasta allt möjligt. Jenny. Tofflor och jag vet inte vad det är. Så här stora stenar. Och sen, och som handlar, kadralla, den flyger över och träffar någon annan i ansiktet. Subhanallah. Subhanallah. Det är bara en i fara. Religionen är lätt, alhamdulillah. Och i den andra hadithen så sa profeten alaihi salam, halakal mutanatti'un. att de som är extrema och överdriver i religionen kommer att gå under. De kommer att gå under. Och här nämner ulema att det här är från Dala'il al-Nubuwa, en bevis på att han var en sann profet. De säger vi har inte sett någon. Och det här nämner Allah, tror jag, Nawawi i Sharh Sahih Muslim. Vi har inte sett någon som är extrem i religionen förutom att han har gått under. Precis som profeten sa, som lovade. Att den som överdriver i religionen kommer att gå under. Han kommer att krossas. Och därför finns det också andra fina hadither. Där profeten a.s. han sa Ad-din yusr. Religionen är lätt. وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ. Religionen är lätt. Ingen tar religionen för hårt förutom att den kommer att krossa honom. Och han sa إِنَّ هَذَا دِينَ مَتِينَ. Den här religionen är mäktig. فَأَقْوِلُوا فِيهِ بِرِفْقَ. Så gå försiktigt och mjukt in i religionen. Ja. Vad händer om man går för hårt in i religionen? Du krossas. Som mannen som ska genom öknen och rider för hårt. Nonstop. Inte stanna, inte vila. Jag klarar det här. Han kraschar till slut. Och det här är någonting som profeten al-Islam har berättat om. Och någonting som alltid har hänt. Och någonting vi själva har sett hända. Folk som är nya muslimer eller nypraktiserande, de vill göra allt på en gång. Och de vill ha den hårdaste åsikten, den strängaste åsikten. Och vad, yani, allt ska vara 100% korrekt. Det är bra, mashallah, men yani, när det kommer till sunna saker och vissa rekommenderade saker, så kanske du borde vänta. Eller hur? Du kan inte göra allt på en gång. Utan profeten Muhammad a.s. han sa خُذُوا مِنَ الْعَمَالِ مَا تُتِيقُونَ. Gör de av gärningar som ni klarar av. Ja? Men gör inte för mycket. Du kanske inte klarar av att stå och be 3-4 timmar på natten sunna bön. Just nu. Kanske om 10 år, inshallah. Du kan sträva och ha det som mål, men just nu kanske du klarar av att be en kvart, 20 minuter. Alhamdulillah, gör det, det sker, mashallah. Eller hur? Du kanske inte klarar av att fasta varannan dag. Det är bra man kan fasta varannan dag, men det kanske är för mycket. Eller hur? Du kanske kan fasta 3 dagar i månaden. Du kanske kan fasta mer, du kanske kan fasta måndagar och torsdagar. Eller hur? Så gör det ni klarar av. Självklart. Du ska göra det som är wajib. Dina 5 böner. Du ska fasta ramadan, betala zakat, åka på hajj en gång i livet. Det som är wajib måste du göra. Men vi talar här om det som är sunna. Det som är utöver det som är wajib. Man ska ta det lugnt i religionen. Vi har sett folk som har den här tendensen. Att göra allt. Direkt. Igår han var på disco. Idag, mashallah, han ska vara en super, super muslim. Det går inte. Till slut, han kraschar. Och sen är han tillbaka på disco. Hellre ta en medelväg. Då kommer du, inshallah, att nå ditt mål. Eller hur? Lär dig känna dig själv. Hur mycket du klarar av i religionen. Och så vidare. Bry dig inte om andra människor. Att du måste leva upp till någonting. Nej, du måste leva upp till att göra det som är farm. Lär check. Det finns ingen kompromiss där. Det är inte extremt och det är inte hårt att börja be 5 gånger om dagen. Och sluta jobba med haram och klä sig korrekt islamiskt, släppa skägget. Det är inte extremt. Vi talar om det som är utöver. Du kan inte som ny muslim göra allt i islam. Eller hur? Det går inte. Och jag har sett folk som har gjort det. Och trott att de har, mashallah, sheikh al-islam och sen ingenting. Så hellre en medelväg och inshallah du kommer att nå ditt mål. Så generellt, islam är en religion som är måttlig. Iyakum wal-ghulu. Halakal mutanatti'un. Man ska inte vara extrem i religionen. Och kolla hur extremismen, vad har den gjort med till exempel khawarij? De var extrema i sin aqida. Vart är de någonstans? Profeten, som han sa, de är helvetets hundar. De är extrema i att be och läsa Koranen och fasta. Ja? Men de är helvetets hundar. Inte paradis, jannah, shuhada, mujahidin. Helvetets hundar. Ja? Extremism. Var shia, rafida. Extrema i att tycka om Ahlul Bayt. Vart är de någonstans? De är också balala. Och många av dem är kuffar. De som tror på det som finns i shia-böckerna är kafir. Förneka Koranen och takfir på alla sahaba och anklagar sahabiyat, profetens fru för zina och så vidare. Kafir. Så kolla hur bid'an och extremismen får folk bort från sanningen. Och det finns många, många liknande exempel. Men Ahl Sunnah wal Jama'a går en medelväg, alhamdulillah, i sin aqida, i sina uttalanden och sin ibada. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från Ahlul Wasat, de som går en medelväg, och att skydda oss från extremism, och att också skydda oss från att ta för lätt på religionen. Och göra oss inshallah från de som går en medelväg. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.